Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Återigen så lyssnar du på podcasten Samtal med mig, Jannik Svensson, och jag vill be om ursäkt för förra veckan då det inte kom något samtal på grund av stress i livssituationen, dålig framförhållning och väldigt, väldigt mycket som händer. Är det så att du vill stödja den här podcasten så får du gärna, om du har en gammal cykel, hör av dig till mig, för att jag har ungefär exakt 5 kilometer till gymmet och då får jag en perfekt start. Och alla som lyssnar på den här podden vill ju att min kondition ska vara så bra som möjligt, för då orkar jag gaffla på längre. Så har du en gammal cykel, hör av dig till mig eller swisha på 0703522472. Det händer väldigt mycket saker i världen. Det är väldigt svårt att förstå vart är världen på väg. Vi har haft coronapandemin, vi har ett attackkrig från Ryssland, vi har NATO-frågan i Sverige och samtidigt är det stundande val. Och nu har ju podcastens samtal gått in på, vad ska man säga, andra varvet. Jag har haft med många intressanta gäster och ibland är det intressant att ta in gamla gäster, även om jag från början var ganska låst vid formatet att ha en ny gäst varje vecka och ha 2 timmar. Den här veckan har jag tillbaks Kai Remö som är försvarspolitisk talesperson för Medborgerlig Samling. Och om jag minns rätt nu, Kai, du är major i flygvapnet.
Ja, god dag Jannik, det stämmer bra det. Jag är major i flygvapnet och har precis avslutat en 2 veckors övning, så att idag är jag faktiskt ledig och har tid att prata med dig.
Mm. Välkommen tillbaka till podcasten Samtal. Förra gången vi pratade, då var det ju fred och frihet och alla var nöjda och glada, och nu har ditt jobb gått från att ha varit ganska mycket övningar till att bli kanske lite mera adrenalin än vad du har varit med om tidigare, eller?
Nej, egentligen inte. Det är ju inte så att Sverige på något sätt har mobiliserat, även om vi har gjort ett antal beredskapsanpassningar. Så att vi är väl avsevärt mer alerta nu än vi har varit innan den ryska invasionen, eller utökade invasionen av Ukraina. För den första invasionen skedde ju faktiskt 2014.
Mm. Och det är ju inte ovanligt att Ryssland kränker svenskt flygterritorium, luftrum heter det. Det händer ganska ofta. Hur ser Sveriges försvar på de här kränkningarna?
Ja, alltså, det är ju inte bara Ryssland, utan kränkningar sker ju av flera länder, och det är ju oftast missar i navigationen, ouppmärksamhet hos en pilot och sådär. Du får komma ihåg att ett flygplan som flyger 900 km i timmen, det är 250 meter i sekunden, och den som har suttit i bil och pillat med bilstereon eller navigation eller något sånt, så vet du hur mycket som händer på de där få sekunderna som man tittar ner. Och tänk dig då att det går kanske 20 gånger så fort.
Ja, jag vet ju själv hur det är att köra 6 knop med min snipa och titta bort någonstans och tappar kursen med liksom 15 grader. Men de här kränkningarna, tror du inte att det finns någon form av provokationer från Ryssland? Eller är det så att de gör det i misstag?
Det kan vi aldrig veta egentligen. Om man säger så här att ryska piloter flyger relativt sett lite jämfört med vad både NATO och svenska och finska piloter flyger, och det är ju bara för att de har inte råd. Och vi ser ju även luftkriget i Ukraina, att det är inte så att det har gått bra för det ryska flygstridskrafter överhuvudtaget, utan det går dåligt, och det är ju beroende på att de flyger för lite, och det betyder också att även andra piloter i det ryska försvaret flyger antagligen för lite för att ha 100 koll. Men huruvida det är olyckshändelser i arbetet eller provokationer, en provokation är ju inte en provokation om man inte låter sig provoceras av det, utan jag tycker att regeringen är riktigt, det kommer att lämnas en formell protest mot Ryssland, och man protesterar mot alla länder som lämnar in eller som kränker vårt luftrum, så att det är ju en diplomatisk metod för att klaga på just den här kränkningen då. Det är ju det man gör.
Mm. Och diplomatiska metoder har ju Putin visat att han är helt jävla likgiltig inför.
Ja, men i de här fallen så det spelar ju egentligen ingen roll. Jag menar, som jag sa, kränkningar görs av flera länder, och det är oftast inte på flit, utan det är lite grann som om du tar ett barn med handen i kakburken. Man säger ajabaja och barnet säger bara förlåt, och sen går man vidare. Det är lite så i det här perspektivet. Och däremot de andra diplomatiska sakerna som Ryssland håller på med, det Lavrov senaste att Adolf Hitler hade minsann jude i sig. Det är ju ganska fascinerande hur de förvränger sin egen sanning.
Ja, alltså propaganda har man ju sett hur alltså en person som Vladimir Putin kan sitta i tv och säga lögner rakt ut och se så övertygad ut. Det är nästan som att han tror på det själv när han säger att de ska genomföra en specialoperation. Och att det handlar om övningar, och sen bara ändrar han sig hela tiden. Jag tycker det är ganska obehagligt att se hur de här lögnerna bara kablas ut och att väldigt många människor tror på dem.
Ja, problemet med alla politiker är ju först när de börjar tro på sin egen propaganda, att när man gör det, då börjar man ju tro på sina glasögon, att alla ukrainare är nazister enligt Putin, och då är det så. Jag menar, vi har ju samma problem även i Sverige, att vi har ett antal politiker som tror på sin egen propaganda här i Sverige. Och det är väl de vi försöker ersätta, för att vi tycker att man ska göra nyktra och realistiska analyser av verklighetsläget i Sverige, precis som i andra länder. Mm. Det gäller att inte vara blåögd och naiv. Och det verkar ju som att naivitet är ju det främsta kännetecknet för våra politiker som leder landet idag.
Ja, precis, precis så är det ju. Om man, det är ju också det som har varit Stefan Löfvens mantra. Peter Hultqvist, Sveriges högst inkompetente försvarsminister om du frågar mig, han har gått ut och sagt tidigare att han kommer aldrig någonsin att gå med i NATO. Det kommer inte att hända. Så han har ju liksom svängt nu, och hela regeringen har ju svängt. Det har ju visat sig att det de säger är inte det de tänker göra. Nu har ju Sverige vänt i NATO-frågan helt och hållet, verkar det som.
Ja, vi får väl se vad som händer. Det intressanta blir Sauli Niinistös besök till Sverige här om, vad blir det, 2 veckor då. Mm. Då han formellt ska träffa kungen, men jag misstänker att det kommer att deklareras sannolikt en gemensam anmälan eller ansökan till NATO. Det är väl det mest sannolika. Efter pandemin här med mera, så ligger ju Magdalena Anderssons förtroendesiffror eller sossarnas på över 30%, och det är ju väldigt mycket jämfört med vad de har haft innan då. Mm. Så att Jag tror inte att de vill ha NATO som en valfråga, för det verkar ju som att kriget i Ukraina kommer att hålla på ett tag, och då vill man inte ha den agendan uppe. Visserligen säger Socialdemokraterna att de ska fatta ett beslut senare i sin partistyrelse, men jag tror ju helt klart att samtidigt som Niinistö och delar av den finska regeringen kommer hit, så tror jag nog att det blir en gemensam deklaration. Allt annat vore både naivt och faktiskt inkompetent, vill jag påstå.
Mm. Ja, alltså man ska ju lyssna på experterna, tycker jag i alla fall. Och för övrigt så kommer ju kungen och republikens president att träffas den 9 juni på Åland, när Åland firar 100 år. Kungen har i alla fall tackat ja till ett officiellt besök till Åland, och det är lite spännande. Jag vill bara fleka in det, som exakt en månad efter att de träffas i Sverige så kommer de också att träffas på Åland. Och Kaj är ju självklart välkommen till Åland då, när Åland firar 100 år.
Det låter väldigt trevligt. Nu saknar vi bara den här klausulen att ta bort demilitariseringen, för att som sagt, Ryssland har inte brytt sig om några internationella avtal, så att jag tror att ålänningarna föredrar finländska militärer på öarna än ryska.
Mm, det tror jag också. Vi har en lång historia av det, och där finns det är många som, alltså Åland är ju demilitariserat i fredstid och neutraliserat i krigstid. Och nu får man väl nästan påstå att det är krigstid. Så nu bör ju demilitariseringsstatusen övergå till neutraliseringsstatus. Men det är ju klart, ryssarna har aldrig brytt sig om det förut. De har härjat på Åland förut. Och de kommer antagligen att göra det igen. De har också visat att de gärna skjuter civila. De våldtar gärna civila. De har liksom inga skrupler när det kommer till krig. Och de har också använt kemvapen, vad jag förstår. Så det är inga konstigheter. Jag tycker att det som är i Sverige nu, två gånger så har det hänt att Sverige har gått in i en kris som har varit liksom globalt betingad, då coronakrisen först och nu då det här kriget, och man har ännu inte släppt på makten och gjort en samlingsregering. Det är det man brukar göra under krigstid, under kristid, man mobiliserar en samlingsregering. Nu har man alltså en statsminister som inte är vald av folket, och man har en försvarsminister som är vapenvägrare. Det här är ur mitt perspektiv, så är det här Kalle Anka.
Ja, jag kan inte kommentera den socialdemokratiska regeringens lajvande kring serietidningar. Det har jag ingen uppfattning om, men det är självklart så att i Sverige har vi haft ett parlamentariskt läge som har varit väldigt udda de två senaste mandatperioderna. Det är ordinarie val i höst och ingen är ju intresserad av en samlingsregering egentligen, utan alla räknar ju med att man kommer att klara sig bra i det här valet. Socialdemokraterna baserat på då de höga förtroendesiffrorna för Magdalena Andersson, och högern baserat på egentligen deras samlade potentiella röstetal i valet då. Men jag ser det som att det är fullt logiskt att man inte har en samlingsregering i det här läget. Vi har en valkampanj i höst, och bara för att det skulle råka vara krig i omvärlden så måste ju våra demokratiska processer fortsätta. Mm. Och så vitt jag förstår så har ju Finland inte heller en samlingsregering just nu.
Nej, vi har tyvärr också en sosseregering. Och det är också en statsminister som inte har blivit vald av folket. Så att i Sverige och Finland har ganska liknande situationer. Det är statsministrar som inte har blivit valda genom val, utan genom partikongresser. Och det är väl lite så Socialdemokraterna rullar. Alltså att stoppa in någon in the spotlight på det sättet som man har gjort nu med Magdalena Andersson, som man har gjort nu med Finlands statsminister. Det är liksom Sanna Marin. Det är alltså det är lite samma grej, och de vet ju exakt hur de ska göra, för de har ju hållit på så många år och de har så starka traditioner och vet precis hur de ska spela det här spelet. De kan ju gå ut och ljuga hur som helst, alltså säga precis vad fan som helst utan att få konsekvenser för det. Och det är det som förvånar mig så mycket med just det politiken nu. Och det är därför jag hoppas så mycket på att det ska bli ett regeringsskifte som går åt det borgerliga hållet. Och jag hoppas verkligen att Medborgarsamling kommer in, för att det är, Sverige försenar ett riktigt borgerligt parti som inte är rädd för att liksom ta de här borgerliga frågorna. Det behövs verkligen. Så jag uttrycker mitt öppna stöd för Medborgarsamling.
Ja, det tackar jag verkligen för. Och det är ju så här att vi har ju 8 riksdagspartier, och tyvärr så är de alla 8 nyanser av rött och rosa och inget annat. Jag menar, när Magdalena tycker att hon kan regera på en moderat budget, då förstår man att antingen så är det något fel på Magdalena eller på moderatbudgeten. Och jag vill ju hävda att Moderaterna i Sverige idag har ju accepterat det socialistiska fundamentet i svensk samhällsliv till 100%. Mm. Det vill säga, de är inte borgerliga längre, utan de är, ja, högersossar är väl kanske det bästa, den bästa förklaringen. Och det ser vi ju idag också, att Moderaterna, de skramlar lite med tomma tunnor, men det händer ju ingenting.
Mm. Och, nej, men alltså, jag tror att min analys där, det är att de släpper fram regeringen och låter dem skjuta sig själv i foten. Och det gör de skjuter sig själv i foten. Men problemet är att människor som röstar ser inte här.
Ja, jag ser det stora problemet som att Moderaterna levererar inga borgerliga alternativ längre. Jag brukar förklara för de som är kring min ålder, om man ska säga så här, att förklara politiska teorier som liberalkonservatism, det är lite svårt. Och borgerligt har ju en dålig klang ibland, utan det jag brukar förklara våran partipolitik med på ett väldigt förenklat sätt är att jag brukar säga att vi är ju faktiskt Bohman-moderater, för de som minns den moderata partiledaren Gösta Bohman. Det är väl där vi ligger ideologiskt väldigt nära, och för finländare så kan man väl säga att vi ligger väldigt nära Samlingspartiet rent politiskt. Mm. Sen så vill jag hävda då att jag skulle önska att svenska socialdemokrater som minst vore som finska socialdemokrater, och kanske allra helst som danska socialdemokrater, men om vi nu ska tala om grader i helvetet, så känns ju dansk socialdemokrati som
svensk Sverigedemokrati.
Ja, jag skulle säga att dansk socialdemokrati känns ju mer höger än svenska moderaterna just nu.
Mm. Ja, alltså kollar man på danska socialdemokrater så säger ju de ungefär samma sak som svenska sverigedemokrater.
Ja, men Sverigedemokraterna är ju inget högerparti. De är ju högersossar hela bunten. Jag menar, det finns ju till och med på SDs hemsida en sida som heter Lögnfabriken som visar hur goda socialister de är. Så att det är ett sosseparti, så för mig är det väldigt svårt att förstå hur det kommer sig att moderatväljare har gått till SD då. Det vill säga en högersossepolitik. De hör nog mer hemma i så fall hos oss då, Bohman-moderaterna.
Mm. Ja, alltså Sverige är ju så fruktansvärt vänsterdominerat, så att enda sättet att få röster är att slåss på den vänstra planhalvan. Det verkar ju så, men det behövs någon form av, man måste komma ut ur det här paradigmskiftet. Jag har ju hopp för Sverige. Jag menar, kollar man på Åland till exempel, Åland är 75% borgerligt, och kolla på hur fantastiskt Åland är på alla sätt. Kvaliteten på skolan, kvaliteten på vården, samhällsservicen, äldrevården, polisen, sammanhållningen, den kulturella sammanhållningen, allting med Åland är som man vill att Sverige ska vara. Det är som en utopi. Och Åland är 75% borgerligt. Jag ser ett samband.
ja, det, så är det nog. Jag tror att det man måste titta på då principiellt eller ideologiskt, det är ju precis som Margaret Thatcher sa, att ja, till slut så får ju socialisterna slut på andras pengar att spendera. Mm. Det är ju inte skattehöjningar som är lösningen på problemet. Alla vi normala människor med normal ekonomi vet ju att ja, det bästa sättet att få pengar, det är ju faktiskt att titta på vilka utgifter man har, och det är där man börjar spara. Och här kommer vi in till den stora lögnen i svensk politik, att ja, så fort man talar om skattesänkningar, då börjar folk yla om vård, skola, omsorg. Och problemet är ju inte att det finns för lite pengar till det, utan problemet är att skattepengarna används till något annat. Mm. Vi har ju politiker som leker Lyxfällan. Det är vad var det? Konst i skogen för myror och sånt där spenderar man miljoner på. Det är ju helt vansinnigt. 1% av alla offentliga byggkostnader ska gå till konst och sånt där. Så att det är så mycket utgifter som man undrar hur fan det funkar egentligen.
Ja, nej, det är helt sjukt. Man har länsstyrelsen som terroriserar folk som ska producera mat åt folket, och så undrar man varför priserna är så dyra. Liksom.
Ja, precis. Det är ju inte Putin-priser vi har i Sverige, utan det är Magdalena-priser, det är Ulf Kristersson-priser, för det är de politikerna som accepterar att systemet ser ut som det gör, och de gör inget åt det. Det är samma sak som energibristen. Vi talar om att nya kärnkraftverk, det kan vi inte bygga, för då tar miljötillstånden så många tiotal år. Det är också en skitsnack, för att det är bara att konstatera. Miljötillstånd baseras på lagar. Lagar stiftas i riksdagen, så vill de ändra lagarna så kan de göra det nästa vecka. Det är bara det att ingen av riksdagspartierna är intresserade av att ta den fighten, och den vill vi i Medborgerlig Samling tar till riksdagen, för de ska inte komma undan sitt ansvar med att skylla på miljön hit, miljön dit, utan det handlar om vilka lagar ska vi stifta och hur vettigt ska det vara. Jag menar, det kan inte vara tanken med ett juridiskt system att du ska kunna överklaga någonting tid och evighet. Jag menar, det är bara att titta på alla avslagna asylansökningar. Göm dig i 2 år, gör en ny ansökan, så måste den behandlas på nytt liksom. Mm. Någonstans så måste dumheterna ta slut, och det kan tyvärr bara göra det genom lagstiftning, och våra politiker har ju väl bevisat att de inte är intresserade att göra några ändringar i lagstiftningen.
Så är det. Och även jag som uttalad libertarian känner att Medborgerlig Samling är det partiet som alla borgare borde lägga sin röst på, eftersom man måste liksom, man kan inte, som jag är ju liksom uttalad libertarian, och jag vill i princip ha ett helt fritt samhälle. I princip en anarki, det är min ideologiska grundinställning, men man får ju se skillnad på verklighet och liksom utopi. Men jag är med i ett parti på Åland som heter Obunden Samling, så man kan säga att det är ett systerparti till Medborgerlig Samling. Det är ett borgerligt, konservativt parti med klassisk borgerlighet liksom. Och den analys som jag gör på Sverige nu är liksom att Sverige är för vänsterdominerat, och man måste börja bryta ner de här. Medborgerlig Samling vill ju, hur många myndigheter är det ni vill lägga ner? Är det typ 200 stycken eller något sånt?
Jag tror att vår dödslista, som vi kallar det för lite vanvördigt, var väl 62 myndigheter eller något sånt där initialt. Och sen ska vi inte glömma att en del av anledningen till att det ser ut som att Sverige har många myndigheter, det är att varje ambassad i sig själv är en egen myndighet med beslutsrätt och så vidare. Så att det är ungefär som Försvarsmakten var förr i tiden. Att då var varje förband var ju en egen myndighet. Och nu är Försvarsmakten en myndighet. Så där kan man ju säga att det vore väl rimligt att lägga alla ambassader som underställda myndigheten Utrikesdepartementet eller så. Eller så skapar man bara en myndighet som skulle kunna heta Utrikesförvaltningen eller något sånt där, och sen så får de managera själva ambassaden och deras byråkrati då. Men vi har väldigt många konstiga utgifter, och vi har ju Medborgerlig Samling avslöjat bidragsfuskande socialdemokrater som delar ut skattepengar till sina egna släktingars föreningar, och det är inte liksom enskilda fall, det är inbyggt i systemet. Så
det finns ju till och med ett fint namn för det, och ett vardagligt namn. Det fina är nepotism, och det vardagliga är svågerpolitik. Och de som uppfann svågerpolitiken, det var Socialdemokraterna.
Ja, nu ska vi inte ge dem creds för allt. Jag skulle säga att nepotismen, som är det finare ordet, det är väl latin från början, va? Så att jag tror att i alla politiska system så har det funnits. Det är först när vi har börjat få moderna rättssamhällen och så vidare där man har försökt att motverka det här. Men uppenbarligen så är viljan att motverka nepotism ganska liten. Och det är också en sak som vi vill göra. Att det är väldigt märkligt att du hittar samma efternamn på myndigheter, public service och så vidare. Flera generationer. Och då kan man ju verkligen ställa sig frågan, har de kommit dit på kompetens eller är det någon medfödd genetisk fördel eller vad det kan vara. Fast själv är jag lite mer cynisk och konstaterar att det är nog bara nepotism rakt av.
Mm. Ja, och viss del också kan jag tänka mig arv. Om jag kopplar det till mig själv. Jag kommer från en familj där min farfar var journalist, min syster är journalist. Vi har väldigt många journalister i släkten och det har på något sätt gjort att jag har identifierat mig som en del av en journalistfamilj ända sedan jag var liten. Men sen har man ju, för att dra en koppling till det, jag har ju haft en enormt stor fördel av att folk har vetat vem min farfar är, folk har vetat vem min syster är, och då har de kanske lite lättare gett mig chansen. Att man ska ju inte heller helt spela bort att andras förväntningar också kan bli en form av indirekt nepotism. Att man har ju en fördel av att komma från en familj där det finns en track record av att det finns liksom det här i familjen. Det är ju ungefär som att kolla på läkare. Ofta så är ju folk som är läkare har ju föräldrar som är läkare, så var det åtminstone förut. Och så vidare och så vidare. Men det finns en sak som jag tänker på när det kommer till Sverige som är ganska, som när man jämför Finland och Sverige. Jag har ju drivit företag i Finland och i Sverige. Och i Finland så är man ganska företagarvänlig på det sättet att om du och jag nu säger att vi båda bor i Finland och så sitter vi och dricker kaffe och så kommer vi på att vi ska börja sälja tröjor. Vi ska börja sälja de här tröjorna. Och vi kommer på det klockan 12. Klockan 12.15 så kan vi lämna in en ansökan till Patent- och registerstyrelsen. Klockan 12.20 så får vi ett FO-nummer. Och klockan 12.25 så kan vi börja bedriva näringsverksamhet. Förutsatt att vi har ett bankkonto. I Sverige så är det där en så här, 6 veckors handläggningsperiod där massa olika saker ska testas genom Bolagsverket och det ska skickas till registraturen uppe i Sundsvall. Och det är liksom, jag har aldrig varit med om något, ett klimat som verkligen får folk att inte vilja starta företag.
Ja, företagsvänligheten i Sverige är ju lite sådär och jag tror att det kommer från det gamla Saltsjöbadsavtalet och egentligen så sossarna ingick ju en lite ohelig allians med storfinansen och egentligen så är ju Sverige optimerat för stora företag och till viss del mellanstora. Jag menar, om man frågar folk vilka mellanstora företag känner du till så ja, det är knappt så folk vet något annat. Jag menar, vad säger de? De säger stora SSAB, de säger väl Volvo, de säger Saab, alltså militärkoncernen och så vidare. Och sen när man frågar om andra svenska företag så då får folk ingen aning överhuvudtaget om vilka företag det skulle vara. Och tittar vi ut i Europa så den vanligaste företagskonstellationen det är 100-200 anställda. Tyskland är ett sånt exempel där det finns väldigt många små specialiserade företag. Medan i Sverige så, ja, det finns inte i samma utsträckning helt enkelt. Det vill säga att det är inte lätt att starta, det är inte lätt att komma vidare. Utan här finns det ju massor med byråkratiska hinder.
Ja, och det där, byråkratiska hinder, det får mig att tänka på, nu vet jag, alltså det här, folk är jätteallergiska för Ayn Rand, men jag tycker att hon är en av de mest fantastiska kvinnor som har funnits någonsin. Det finns ett citat från henne som handlar om just det. When you see that in order to produce, you need to obtain permission from men who produce nothing. When you see that money is flowing to those who deal, not in goods, but in favors. When you see that men get richer by graft and by pull than by work. And your laws don't protect you against them, but protect them against you. When you see that corruption being rewarded and honesty becoming a self-sacrifice, you may know that your society is doomed. Och det här är alltså början på det här citatet, att när du ser att för att få producera så behöver du tillstånd från människor som inte producerar någonting, då kan du veta att ditt samhälle är förlorat eller dömt. Och jag menar, det är ju det man måste göra. Man måste ansöka om tillstånd från länsstyrelsen för att få bedriva olika former av näring. Man måste ha tillstånd från Bolagsverket, man måste ha tillstånd från Skatteverket, man måste ha tillstånd från Försäkringskassan. Det är massa tillstånd hela tiden. Att en människa som ska driva företag, de ska ju ägna sig åt sin näringsverksamhet. De ska inte behöva en jurkandig affärsjuridik för att kunna bedriva näring.
Nej, det är helt sant. Men där är vi inne på, jag minns David Eberhards artikel där ja, han i princip sa att just nu så utbildar ju vårat samhällssystem en massa byråkrater som inte producerar någon nytta egentligen, utan de är till för att föda den här byråkratiska apparaten. Jag menar, idag så kan du väl knappt sälja någonting till offentlig förvaltning om du inte har jämställdhetsplaner, genusplaner, miljöplaner och så vidare och så vidare. Och,
rosa hår, en fjäder som hänger från örat.
Ja, nej, men alltså grejen är ju den att det har ju ingenting att göra med varan som man vill sälja. Den är ju helt, alltså det är ju helt irrelevant. Och jag som känner jordbrukare, det är bara att lyssna på vad de har att säga, så är det bara att inse att det är helt orimligt. Det är helt orimligt de krav som vi ställer på svenska jordbrukare. Och sen tycker vi att det är konstigt att vi ska importera mat helt plötsligt och att vi inte är självförsörjande.
Mm.
Där har ju Finland gjort helt rätt. Man har en jordbrukspolitik som gynnar den egna jordbruksproduktionen, och det är ju det vi behöver i Sverige. Vi behöver inte färre jordbruk, vi behöver fler jordbruk om vi ska vara självförsörjande.
Precis. Och det där måste man också komma ihåg, att människor som brukar naturen, det här är det som har fört fram vårt samhälle. Att mänskligheten börjar bruka jorden är det som har eleverat oss upp till det vi har idag. Det här är människor som producerar vår mat, som har liksom kunskap, som har gått från generation till generation. Men nu, för att kunna få så, för att kunna få skörda, så måste du i princip ha en juristutbildning för att kunna förstå vad du får göra och när. Det är så mycket regler.
Ja, det är inte bara regler, det är ju också avgifter. Det är ju så att man får ju själv betala oftast för många av de här granskningarna. Och det är 1000 lappar per timme. Och man kan ju inte själv välja om man vill ha tjänsten eller inte, utan det är ju egentligen ren och skär utpressning med lagen som verktyg för att kunna genomföra de här granskningarna. Så att jag tycker att det är helt horribelt. Jag tycker att vilken producent som helst har ju betalat de offentliga byråkraterna med sina skattepengar, och då får det vara så. Om staten eller samhället anser att vi ska granska verksamheter, då får ju vi stå för den kostnaden, för då borde det finnas någon nytta med det. Men det finns många sådana konstiga avgifter i Sverige, att först har det byråkratiskt beslutats att det ska göras någonting, och sen, ja förresten, du får betala för det och du betalar ändå skatt, men det spelar ingen roll, då är det ytterligare extra beskattning. Så att jag tycker att sånt här är ju jättemärkligt. Det är ungefär som om du skulle gå till läkaren och du har betalat för vård genom skattesedeln, och så ska du helt plötsligt betala för en läkarens timavgift då, för att du besökte läkaren. Alltså det är ju helt sjukt om det skulle vara så. Men så här är det tyvärr inom många av de här granskningsområdena i Sverige. Så att, märkligt system, och det är systemet som måste ändras, och framförallt byråkratin måste minskas högst avsevärt. Vi behöver inte fler kommunikatörer, vi behöver inte fler inspektörer, utan vi behöver fler bönder, poliser och sjuksköterskor. Precis. Alltså sådana som levererar riktig nytta i samhället.
Precis, och där har man ju, som jag ser det, när man pratar om klass, då har vi en klassfråga där. Det var att människor som jobbar inom vården, människor som jobbar inom polisen, människor som jobbar inom brandskyddsväsendet, människor som jobbar inom jordbruk, de gör det för att de har ett kall. De känner att det är viktigt. Och många av de här gör det trots att de får skit och ingenting i lön. Och kollar man på det de skapar, det värde de skapar, så visar ju att de här marknadsinterventionerna som man har gjort har förstört den här marknaden. För att bönderna borde vara de som är rika. Bönderna borde vara de som kör Jaguar. Poliserna borde vara de som har råd att köpa fina villor. Sjuksköterskorna borde vara de som har råd att åka på fina semestrar, för att de skapar så mycket värde. Men istället så utnyttjar man helt utan skam deras pliktkänsla och liksom justerar ner de här lönerna och avkastningen som de gör, för man vet att de kommer att göra det ändå. Det är inte ett lätt jobb att vara sjuksköterska, det är inte lätt jobb att vara polis, och speciellt inte jordbrukare. Alltså den kunskapen man behöver och den känslan för naturen och djuren, det är liksom, det är ingenting som man bara liksom kan ha vem som helst att göra. Det är hög kompetens.
Jajamän. Nej, men det är helt rätt. Vi måste ju värdera vissa typer av arbeten mer, och jag förstår verkligen inte hur en kommunikatör kan ha mycket högre lön än en sjuksköterska eller en polis. Det borde vara tvärtom. Och sen så anser jag att en hel del av de här offentliga kommunikatörerna, de kommunicerar ju politiska budskap, och det är ju märkligt att politikerna som är förtroendevalda inte själv orkar kommunicera det de gör eller det de vill göra. Och det är ju ett sätt att undandra sig ansvar. Det kan vi konstatera, att våra politiker är nog världsmästare på att undandra sig ansvar. De tar inte ansvar för de beslut de fattar eller de beslut de avstår från att fatta. Mm. Det är också en sak som vi i Medborgerlig Samling vill ändra på, för att vi behöver politiker som vill ta ansvar, vågar ta ansvar och även tar ansvaret de gångerna det inte går bra. För att då ska man ju faktiskt förstå att man kanske inte är lämplig för ett jobb. Men självinsikten hos våra politiker är ju väldigt, väldigt liten. Nu har ju Socialdemokraterna suttit 2 mandatperioder, 8 år. Och de skyller fortfarande på Reinfeldt. Även om man kan skylla mycket på Reinfeldt, så har du haft 8 år på dig att rätta upp någonting som du tycker är fel och inte har lyckats med det på 8 år, så kommer du inte 4 år till att göra någon skillnad faktiskt.
Mm. Nej, men det där är jag ser också. Jag har ju följt de här människorna nu som har suttit i regeringen och sett hur de har blivit vassare och vassare och vassare. Och ganska kort efter förra valet så träffade jag Stefan Löfven i Reykjavik. Och då var han tafatt. Han var liksom lite fortfarande ganska mänsklig. Och sen har jag sett hur han genom åren har blivit vassare och vassare och vassare. Och nu innan han då fick avgå, vilket jag tror att han gjorde, jag vet ju inte med säkerhet om det var så att han fick avgå, men det är lite det som var känslan, så har han liksom blivit en skarp debattör, eller inte superskarp, men han är blivit mycket bättre, men också lärt sig precis hur han ska göra för att liksom deflekta alla de här frågorna, attackera och trycka, och liksom, och det är samma sak som har hänt med Annika Strandhäll, med Morgan Johansson, Magdalena Andersson, hur man bara har liksom skapat och drillat det här elitteamet av propagandister som är experter på att vända allting mot borgerligheten och skylla på allting på Moderaterna. Och det är aldrig liksom, det var som en debatt med Morgan Johansson och angående de här kravallerna, där han liksom, han svarar inte på frågorna, han tar inte ansvar för det som har hänt, utan det enda han gör är att skylla på borgerligheten, och han är ju duktig. Han gör det på ett perfekt retoriskt sätt. Han vet ju precis hur han ska göra, och han använder de här gamla klassiska reglerna för hur man ska bygga upp etos, patos, logos och så vidare. Men det där är ju bara spel för gallerien. Det är ingenting som kommer till gang för befolkningen att hålla på pajkastas och liksom skydda. För det de gör, ur mitt perspektiv, är att de missköter sitt uppdrag och sen rättfärdigar de det genom att attackera oppositionen.
Ja, då är det kanske dags att vi utbildar dina lyssnare i ABC-regeln. Acknowledge, bridge, communicate. Alltså, när du ställer en svår fråga till en svensk politiker, då kommer de att bekräfta problemet i någon form. Sen kommer de att brygga det till sitt kommunikationsbudskap, det vill säga vad vill jag säga egentligen. Resultatet blir att de svarar ju aldrig på frågan egentligen, utan de erkänner att frågan existerar. Och sen så kommunicerar de det de vill säga i ämnet. Vi tar det här med kravallerna nu. Det senaste, att vi ska ha ett sändebud som hanterar det. Förr fanns det ju något som heter nationell samordnare. Nu har man hittat på att man ska ha sändebud. Men sändebud är ju sånt du skickar till andra länder för att diskutera om vi har något gemensamt. Betraktar vi nu våra utanförskapsområden som icke-svenskt territorium, där svenska staten ska skicka ett sändebud för att se, kan vi komma fram till någon minsta gemensamma nämnare? Jag vet inte. Det låter bara så jävla märkligt som lösning överhuvudtaget. Det som borde skickas dit, det är ren och skär kravallpolis. Ta fast de som har kastat sten mot polisen. Och det borde finnas hur mycket bevis för det som helst. Det kan inte vara svårt att få. Och sen statuera exempel. Vi pratar inte om 2 år i fängelse eller villkorligt eller något sånt, utan rakt av 10 år. Du sitter i 10 år. var ju sabotage i kombination med mordförsök. Så är det så. Jag menar, det är ett språk som förstås av alla, att det får allvarliga konsekvenser om du gör något riktigt dumt som försöker stena poliser.
Mm. Ja, jag tror, jag är så jävla pessimistisk när det kommer till de här frågorna. Jag tror fan inte att det går att ändra på en hel generation av unga män som nu har den här attityden. Det här kommer att ta länge. Jag tror att det bästa man kan göra, det är bara att mobilisera alla som fortfarande är vettiga och bara flytta dem till Åland.
Ja, då blir Åland överbefolkat till att börja med.
Det finns
många vettiga människor, plus att ni har ju tråkiga lagar för att äga fastigheter på öarna. Mm. Så att,
det är väldigt lätt att flytta till Åland. Ja. Om man får mycket hjälp, det är bara hojta till en ålänning så får man hjälp att flytta. Nej, men som jag ser det så är det här någonting att polisen har redan förlorat. Polisen är redan i underläge. Det är de här kriminella gängen som dominerar och det är de som styr. Man använder så många olika instanser för att bekräfta de här unga kriminella grabbarna och säga att det inte är deras fel. Och det här har man hållit på med så länge. Så att polisen nu, det man ska egentligen borde göra, det är att man tar alla finska poliser och så flyttar man dem till Sverige, och så tar man alla svenska poliser och flyttar dem till Finland. Och så får finska poliserna vara här och bara göra som de gör. Och så kommer folk att lära sig hur man gör mot en polis och hur man inte gör mot en polis.
Jag tror att, jag håller nog med dig att det här handlar ju om kultur, och ja, jag kommer ju själv ihåg de gånger jag har varit i Finland, så har jag sett det här programmet Poliisi, där man då följer med. Det motsvarar väl finska varianten av 112, fast man följer bara poliser, och det är ju väsensskilt olika arbetsmetoder, och onekligen så leder det till resultat. Så att det är bara att konstatera att ja, det finns mycket att lära av Finland, inte bara inom polisen utan även inom det militära, att finska militären gör väldigt, väldigt, väldigt mycket rätt just nu. Och ja, antingen så ska vi utreda massor med år och fundera på hur vi ska göra, eller så lär vi oss av det som är best practice. Så finska försvarsmakten gör ett väldigt bra arbete just nu, och det borde vi emulera i större omfattning i Sverige, eller rättare sagt det politiska beslut. Och så länge våra politiker väljer att inte fatta rätt beslut, så då blir det ju fel i slutändan oavsett.
Mm. Ja, alltså jämför man och bara tittar på, alltså det är ju, jag måste vara tydlig med det, att det är ju inte svenska individuella polisers fel att det är så här, utan det är ledningen och det är kulturen. Och sen, alltså poliserna vill ju inte, alltså, jag antar och utgår ifrån, man kan inte prata för alla individer som grupp, men det är ju inte de enskilda polisernas fel, utan det är ledningen som hela tiden säger, var återhållsam, var försiktig, gör inte här, gå inte in. Alltså i Finland så händer det inte sådana här former av kravaller, därför att de som potentiellt sett skulle kunna vara de här kravallmakarna vet att det gör ont. Det gör fysiskt ont. Man får en fucking batong i knäskålen om man gör så där. Och så skulle, om folk i Sverige visste att om man startar en kravall så får man en 2 meter lång batong i 400 kilometer i timmen rakt i knäskålen, då skulle inte de göra det. Men nu vet de att det enda som händer är att de liksom bara står där med sina sköldar och inte gör någonting.
Ja, det jag kan säga om det är att de svenska poliser som jag känner är mycket bra individer och vill göra ett bra jobb. Och jag kan hålla med dig om att det är högre upp i organisationen där problemen sitter, och det är väldigt politiserat överhuvudtaget. Jag vet inte om du kommer ihåg den här Göteborgsundersökningen om att vi är polisen, vi behöver inte följa lagen. Och den är ju också ganska talande, att det handlar om vilken kultur fostrar man i en organisation, och den typen av attityder. Och det ser vi ju då högre chefer som är aktivistiska. Det spelar ingen roll om vi tittar på hur det ska gå ut till i ingripande verksamheten, men framförallt titta på den aktivismen som nationella operativa avdelningen har haft inom vapenlicenshaveriet, som jag vill kalla det för, att Det är så mycket som inte funkar där, och det är de högre cheferna som skapar en organisationskultur och eller kan åtminstone inrikta en organisationskultur, och väljer man att jobba som de har gjort hittills så tycker jag att de ska ju bara avgå hela bunten. De är tyvärr inte dugliga till uppgiften.
Mm. Nej, man har liksom ett hundratal 13-åringar med skarpladdade helautomatiska kalashnikovs i förorterna. Men man arresterar liksom äldre företagsledare och tar deras jaktvapen. Det är liksom Sverige, jag blir tyvärr att jag känner väldigt lite hopp för Sveriges liksom, alltså hur gör man det här? Hur gör man ens en sån här förändring? Säg nu att världens största grej händer och medborgerlig samling hamnar i regering och du blir försvarsminister. Var börjar du? Var tar du vid situationen? Hur styr du den här skutan?
Oj, det var en stor och omfattande fråga. Självklart så förutsätter jag att Försvarsmakten till att börja med har en hyfsad beredskap på den här tillväxten som nu överbefälhavaren pratar om. Men jag skulle säga så här att det första kravet jag skulle ställa rent generellt, det är bättre materiell status. För att det finns godkända prylar som kan köpas som hyllvaror och som skulle höja vår förmåga högst avsevärt på väldigt kort tid. Och det inkluderar då hemvärnet bland annat. Sen så skulle vi behöva komma fram till att vi behöver en mycket, mycket större krigsorganisation rent generellt. För att om det är något som Ukraina har bevisat, det är att armé och soldater är viktigt. Och den svenska armén har tyvärr slaktats av våra politiker. Flygvapnet och marinen klarar sig hyfsat. Jag säger inte att det är perfekt där, men om man ser till var de största bristerna finns, så är det som kallas boots on the ground, det vill säga kängor på backen. Vi behöver en närvaro över en större del av ytan, vi behöver en högre beredskap och så vidare. Så att,
det finns ju väldigt många skjutglada unga män i Sverige.
Ja, men det är inte de vi vill ha i försvaret, det är så kan vi säga. Så att det vi behöver i försvaret är ansvarstagande unga som inser att det finns värden i Sverige som är värt att försvara. Och det är för övrigt en slogan ifrån Försvarsmaktens kampanj, värt att försvara, men Sverige är värt att försvara, men för att det ska funka så måste vi vara tillräckligt många. Och i Medborgerlig Samlings försvarspolitik så då föreslår vi att vi ska ha samma storlek på krigsorganisationen som Finland, det vill säga ungefär en kvarts miljon människor, och det är avsevärt större än vi har idag. Så att, det är väl 4 gånger större ungefär än det vi har idag. Och vi är ett land på över 10 miljoner. Vi borde ju klara av detsamma som ett land på 5 miljoner som Finland.
Mm. Jag har aldrig hört om någon som har åkt in i finska militären och kommit tillbaka som en sämre människa.
Nej, så är det ju. Men samtidigt så är det ju så att, som du säger, en del av de här skjutglada, eller det är ju de vi inte vill ha in i systemet. För det första så kan jag säga att det som du utbildas för inom Försvarsmakten idag, inom många områden, är avsevärt mycket bättre än jag ryckte in i slutet av 80-talet. Så att vi kan väl konstatera att det är kompetenser som jag inte vill ska hamna hos människor som jag inte har förtroende för.
Ja, men det är sant. Man lär ju sig faktiskt att döda andra människor.
Ja, och på ett mycket bättre sätt, eller effektivare sätt än vi gjorde då för 25 år sedan. Så att jag vill ju påstå att dagens system är mycket bättre. Soldaterna är bättre utbildade, de har bättre materiell, men det finns saker vi ändå kan förbättra väldigt mycket mer. Och framförallt så tycker jag att armén ska ha större och bättre manöverförband. Det är det vi behöver. Vi ser ju hur bra det går för Ukraina, men det är tack vare att Ukraina har ju själv ungefär en krigsorganisation på 100 bataljoner.
Mm.
Och vi har inga 100 bataljoner i Sverige. Vi har haft, men vi har inte.
Mm. Så du kommer in som försvarsminister i Rosenbad Du rustar upp materiell, förråden, ser till att Sverige får ungefär en kvarts miljon utbildade soldater.
Det gör man inte på första mandatperioden. men ja, det måste vara det långsiktiga målet. Och ja, det viktiga är egentligen att komma igång. Och framförallt så måste vi ju ta tag i utbildningen av officerare och utbildare. För att vi är väldigt många som slutar inom de närmsta 10 åren, så är det väl ungefär en tredjedel av officerskåren som försvinner på ett bräde, och det är ju ganska många att ersätta då. Och grejen är att utbildning tar tid. För de som slutar, det är ju inte nybörjare, utan det är vi som har lång erfarenhet, och det betyder att bara för att utbilda en nybakad officer så är han ju inte, klarar ju inte den nybakade officeren det som jag gör, utan då måste man ha haft ett antal erfarenheter innan och utbildningar emellan. Så att det dröjer kanske 10 år från det att du är nybakad till att man kan göra det jag gör. Så att det är ju den där ledtiden, och vi måste börja nu, för att om en tredjedel slutar de kommande 10 åren så måste vi sätta igång nu för att få ersättning.
Och då får man ju höja lönen och de ekonomiska incitamenten, antar jag, för att det är ju, ingenting man blir rik på att jobba inom försvaret.
Nej, det blir man inte, och jag kan ju då nämna, som jag haft förmånen att jämföra med finska kollegor. Jag har ju haft med finska kollegor att göra i olika sammanhang, så ja, vi diskuterar ju sådana saker som lön och sånt också, som alla vanliga människor gör. Och en finsk officer med motsvarande min grad och arbetslivserfarenhet eller tid då har mellan 30-50% högre löner. Det är därför vi i Medborgerlig Samling faktiskt uttalar att det borde vara 30-50% högre löner i Försvarsmakten, för att officerare är eftertraktade i andra delar av näringslivet och även annan offentlig förvaltning. Vi har haft väldigt många officerare som har gått till andra myndigheter som betalar bättre. Och det kan man ju fundera på, om vi ska ha den typen av konkurrens. För trots allt, att vara militär är ju en väldigt unik kompetens faktiskt.
Så hur stor, nu jag förstår att det här är en jättesvår och också dum fråga, för att man kan inte spekulera, men vad känner du? Hur nära riksdagsspärren kommer med att komma?
Hade du frågat mig för 1,5 år sedan så skulle jag sagt att jag vet inte. Skulle du säga idag så skulle jag säga att ja, det har gjort så mycket dumheter så att ja, får vi ett genomslag i media då kommer vi att komma in i riksdagen. Däremot som vanligt, Svensson tänker ju enligt modellen, och nu menar jag inte Jannik, men en annan Svensson kanske tänker att jag vill inte kasta bort min röst, men frågan är varför ska du slänga din röst på ett parti som sen ändå inte fixar det du upplever vara problematiskt. Det är ju det som är grundfelet. Du måste våga satsa nytt. Och för de som vill protestera men ändå inom citationstecken inte vill kasta bort sin röst, då säger jag så här att då ska ni rösta på Medborgerlig Samling i er egen kommun och i er egen region. Så att jag räknar ju helt iskallt med att vi kommer att komma in i Stockholmsregionen, vi kommer att komma in i Stockholms stad, vi kommer att komma in i ett antal Stockholms kommuner, kanske fler än hälften. Och vi kommer att göra bra val i andra delar av landet, och då får vi media. För det som är problemet idag, det är ju, om du tittar på hur media fungerar, så är det så att de är inte intresserade av oss utanför riksdagen överhuvudtaget. Och framförallt inte public service, för man är inte intresserad av att ge väljarna andra alternativ. För att man vet att de som sitter i riksdagen idag, de har ingen ambition eller vilja att ändra på systemet. Så att där finns det ju en form av, ska vi kalla det för intern korruption från public service och även all media som har pressstöd, att de vill ju inte gunga båten. Så att, men om folk tänker på valdagen så kommer de inse att ja, med borde haft 20-30% själv.
Mm. Nej, men jag har aldrig haft någon ambition om att den här podden ska vara objektiv från min sida. Och om jag skulle få kasta en röst i Sverige så skulle jag kasta min röst på Medborgerlig Samling. Och jag får ju det. Jag får ju rösta i regionen och i kommunen. Jag skriver i Norrtälje, så det kommer jag att få göra.
Ja, och då har du ju i princip ingen valhemlighet, för då räknar vi med en röst från dig i både region och i Norrtälje.
Jag tror faktiskt till och med att ni kan räkna med att jag ansluter mig officiellt till partiet.
Trevligt, du är så välkommen så.
Ja, du får gärna sätta mig i kontakt med den som i Norrtälje är ansvarig för Medborgarsamlingen. För att jag är ju aktiv då i ett parti på Åland som heter Obunden Samling, som jag ser som rakt av ett systerparti till Medborgerlig Samling. Och vi har ju val ungefär 13 månader efter svenska valen, så har vi val på Åland. Och så att när er valrörelse slutar så börjar vår. Och jag börjar redan känna hur valvindarna blåser för min del. Jag kommer antagligen att återvandra till Åland. Vi får se lite vad som händer här i Sverige. Men, och driva vidare arbetet där. Men jag tror att det finns många gemensamma beröringspunkter. För att borgerligheten behöver hålla ihop. Man behöver liksom samlas.
Ja, absolut. Och speciellt som jag upplever det då, att borgerligheten i Sverige existerar i praktik inte förutom vi i Medborgerlig Samling. Då. Det är tråkigt. Jag menar, vilka borgerliga partier har vi? Jag menar, liberalerna, deras inställning till borgerligheten är att jo, vi är liberaler, men bara så länge du gör sånt som vi gillar, och om vi inte gillar det du gör, då vill vi förbjuda det. Det är ju inte för inte de kallar för socialliberaler. Jag skulle väl snarare kalla dem för socialistliberaler istället då. Mm. Så att, och Centerpartiet verkar ju bara vara en personkult kring Annie Lööf och inget annat nu för tiden, och Stureplanscentern har ju ingen uppfattning alls om vad som händer ute i landet, och ingen bonde som jag har pratat med kommer att vilja rösta på Centerpartiet, så att det gamla bondeförbundet är ju stendött. Så det finns ingen borgerlighet kvar där, det är bara den breda mitten, och där förväntar man sig att alla andra partier ska rösta fram den stora ledaren som en ny statsminister då.
Mm.
Ja, och vad har vi kvar då? Moderaterna, det finns inte mycket som har ändrat där sen Reinfeldt-tiden. Tuffe Uffe är ju faktiskt en Reinfeldtare från början till slut. Anna Kinberg Batra var bättre. Jag förstår inte varför de jagade ut henne då. Sen har du ju Kristdemokraterna. Där har du ju tyvärr deras 3-4 falanger och världsförbättrare och sådär, så att ja, och de är också för, ja, de tror ju på den här uppfattningen att idag att sänka skatter betyder att då försvinner välfärden för pensionärer och annat. Så att jag ser inga borgerliga alternativ idag för de som ska rösta i höst överhuvudtaget. Så att vi ändrar alternativet för en borgerlig röst, så kan vi säga.
Mm. Borgare Sverige över, förenen eder.
lite så. Nej, men det är bara att inse att vi kommer ju inte liksom nå i mål med någon borgerlig politik överhuvudtaget om inte Med kommer in i riksdagen. För det finns inga andra partier som representerar borgerligheten på riktigt. Eller ska vi säga egentligen den svenska medelklassen. Utan i princip alla partier i riksdagen ser medelklassen som en kassako för alla deras självförverkligande projekt, oavsett inom vilket område det är. Så att medelklassen skiter alla i, och det är ju medelklassen som betalar för kalaset. Så är det ju tyvärr.
Jättestort tack Kai för att du kom tillbaka till podcasten Samtal, och lycka till med både jobbet och med valrörelsen.
Ja, tack så mycket, och för de som vill lyssna på mig imorgon tisdag, jag vet inte om du publicerar det här idag på måndag, men imorgon tisdag kväll klockan 18:00 kommer jag att finnas på Usine på Södermalm, det vill säga mitt i fiendens hjärta, och tala om både varför NATO är bra och varför Medborgerlig Samlingsförsvarspolitik är bättre än alla andra partiers politik.
Mm. Bara för den sakens skull så publicerar jag idag då, även om onsdag är vanligt publiceringsdatum, så tisdag den 3 maj.
Ja, klockan. Stämmer bra. 18.00.
Och kommer man att kunna se det i efterhand för de som hör det här?
Nej, tyvärr inte. Det är relativt lite. Jag kan skicka en länk också till evenemanget, så kan du lägga länk på det, så ja, kan dina lyssnare välja själv.
Absolut. För de som vågar sig i närheten av fiendens hjärta.
Ja, Södermalm är inget dåligt ställe. Jag har alltid förordat att vi ska ha varje revir i Tantolunden och några riktigt stora vindmöllor på Mariatorget.
Ja, jag har bott i Skanstull och på Mariatorget, och jag trivdes som fan där, för att det är en ö liksom, och jag gillar att bo på öar. Jag vill ha vatten runt mig.
Ja.
Jättestort tack Kai, och jättestort tack till er som har lyssnat. Om ni vill stödja den här podden, hör av er och ge er gamla cykel till mig. Jag behöver bara en cykel, eller eventuellt swisha mig en hundring, så kan jag köpa en begagnad cykel. Det är mitt behov just nu. Jag behöver komma ut och röra lite på mig, och jag har fantastiska möjligheter att göra det här där jag bor. Du kan swisha ditt stöd till 0703522472. Du kan också gå in på www.samtal.ax och önska gäster. Jag håller på, försöker komma tillbaks till hälsa och till att podda på de schemalagda tider som jag har, och jag uppskattar er förståelse och ert stöd. Det är jättekul, alla som skriver och hör av sig, fortsätt gärna göra det, och dela den här podden till din familj och dina vänner och till dina ovänner, och skriv en rad om mig på Twitter, Instagram, Facebook eller valfritt socialt medie. Jättestort tack för den här veckan, vi hörs snart igen. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. Warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts, and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.